Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Wii. 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 Vi är igång. Vet du en sak jag saknar? Kom jag på nu. Vadå? När vi sa Wii.
Nintendo Wii?
Nej, någonting nästan snäppet roligare. Okay. Gröna Lund. Aha. Saknar man inte det?
Jag vet inte.
Du förstod det att jag åkte en.
Ja, nu förstod jag det. Bergedalbana. Ja, alltså i egenskap av göteborgare, eller jag är från Tahult, men är jag i Stockholm så får jag lov att kalla mig göteborgare. Liseberg.
Mm. Är det bättre?
Är du på allvar? Det är liksom 45 gånger större, 30 gånger fler attraktioner, som dessutom är 100 gånger roligare och max.
Är det här officiella siffror?
Ja.
Är det Sveriges regering som har gått ut med det här?
Ja, sagt, Folkhälsomyndigheten har gått ut med dessa siffror.
På Anders Tegnell, eller är det Wallengren som har bekräftat?
Båda två.
Mm. Oj.
I samförstånd. Mm. Nej, men jag menar, jag har ju aldrig gått på Gröna Lund för att, eller jag har ju varit där, men det har liksom alltid varit så himla, du vet, gud, alltså förlåt för meningen som kommer nu, men jag har ju alltid varit känd när jag har gått där, och jag spyr i min egen mun för att jag sa de orden, men och det har inte varit så kul, så jag har ju verkligen inte varit på Gröna Lund.
Nej, och de gånger du har varit på Gröna Lund så har det ju varit något slags jobbsammanhang, väl?
Ja, exakt.
Eller så här, alltså något, ja.
Mm. Precis. Och jag har varit där med typ så här Splay, när de har så här hyrt Gröna Lund. Men då är man där så här en och en halv timme innan det öppnar. Och, men då hade vi typ 5 kamp, så att man åkte liksom ingenting riktigt så. Mm. Nej, men Liseberg däremot, där är man ju uppvuxen. Där har man ju sprungit och ställt sig i Balderkön när det öppnar 10:00 på förmiddagen. Haft diarré i den där halvtimmes kön för att man har varit så nervös. Och sen så har man åkt, och sen så när man har åkt det så har det liksom varit, då har man tämjt sina nerver, och då åker man ju för fan allt efteråt. Ah,
jag kommer, vad heter den som går rakt upp i luften? Är det uppskjutet eller?
Ja, den som skjuts upp är uppskjutet.
Ja, och den andra heter Fritt fall, eller? Heter den så på Liseberg också?
Jag vet inte om, nu var det ju länge sedan jag var på Liseberg också, eftersom jag är känd. Men jag vet inte om de har kvar Fritt fall. Jag tror inte den hette Fritt fall, den hette nog någonting annat. Men de har ju en nu som heter någonting med gravitation.
Ja, jag vet inte, för att när jag var där senast så var jag 17 år gammal och då hette det Fritt fall.
Ja, ah, okej. Okay. Den
eller
kanske hette Fritt fall,
jag vet inte. Jag vet inte.
Hur så?
Ja, nej, alltså det, nej.
Du ville bara säga att du kan en attraktion på Liseberg.
Ja, nej, jag bara fick upp i huvudet hur det var inte jag som hade diarré, nej, när vi stod i kön dit, utan det var min kompis som var alltså så rädd så att vi trodde att hon skulle dö.
Nej.
Jo, hon var så nervös, så att det var liksom så här, det var inte kul nervös. Det var liksom inte så här, kom igen, det blir bra, utan det var mer så här, behöver vi ringa någon?
Aj,
för du verkar inte tycka att det här är kul. Men hon tog sig faktiskt upp i den ändå.
Åh, fy, men den är ju vidrig.
Det, ja,
ju...
Och där, när vi var på väg upp, så var det jag och Sofie som slogs av alltså den största dödsångesten någonsin. Och när vi kom upp på toppen så sa min kompis Amanda, som då var den som hade varit livrädd i kön, bara, men man ser ju Ullevi härifrån. Och jag och Sofie bara, döda oss nu!
Nej, men den är ju hemsk. Den här också, som jag inte kommer på namnet på, som är den nyare versionen.
Gravitation.
Ja, vad fan heter den? Jag har glömt vad den heter. Där kommer man ju upp och så hör man en röst i högtalare som säger 10, 9, och man bara, nej! 8, 7, 7, 7, och sen så bara släpper det. Det är ju elakt. Ja. Fast också lite kul.
Mm. Och, ja, och det här tycker jag är ju lite tråkigt. För att under 2020 så var ju min plan att jag skulle åka till Göteborg. För vi skulle ju springa det där jävla varvet. Ja. Du skulle ju springa det, jag skulle ju krypa det. Men jag tänkte ju också att man kunde få in det där jävla varvet.
Vi skulle åka till Göteborg för att springa det där jävla varvet.
Ja, exakt, ja. Som tillhör stan då, den jävla stan. Och då hade jag tänkt att man kunde få till lite så här Liseberg, lite roliga grejer. Man fick inte göra någonting kul. Okej, nu förlåt, vi ska inte gå in på 2020.
Jag är för känd för Liseberg ändå, Gustav.
Förlåt. Men jag kunde ju åka själv i alla fall. Konsten att vara, 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 konsten att vara. Hur mår du?
Jag mår absolut dugligt. Jag mår bra. Nej, men jag har inte mycket att säga. Det är ganska bra.
Det låter som att det är någonting bakom kulissen här. Nej. Jag mår bra. Jag har inte mycket att säga. Jag mår bra faktiskt.
Jag vill inte
bra.
Prata om det.
Nej. Börja prata om det.
Nej, men ibland så du vet så här, när man inte säger, jag har ingenting att klaga på.
Nej.
Och det är bra.
Ja men precis. Ja. Det är bra och lite åt plushållet liksom.
Ja, jag skulle säga det. Det är inte dåligt.
Nej.
Nej. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Jag har inte heller någonting att klaga på faktiskt.
Du sa det 10 gånger mer trovärdigt än vad jag gjorde.
Ja, men jag tror att det finns lite tyngd när jag säger det. För att jag aldrig mår bra.
Nej, jag förstår.
Så då blir man lite såhär, oh gud, gör han? Medan för dig, alltså det är ju vardagsmat.
När jag inte mår strålande så är det,
då är det mörkt.
Dåligt. Det är som att inte få MVG. Man bara, ursäkta.
Och nej, vad pinsamt. Mm. Så kan du inte säga, skäms. Sekundär skäms. Inte få ett MVG. Klara, har du hört talas om ett fenomen som heter sexism i arbetslivet?
Ja, det är ju 3 ord som jag känner till. Mm. Jag vet inte om jag har hört dem i samma mening, men man vet
men
inte.
Men du kan tänka dig konceptet.
Det förekommer ju sexism i arbetslivet, absolut.
Ja, jag tror att jag har hittat källan till det här.
Okej.
Okay. Ja, jag tittade på en intervju här om dagen med ett gäng skådespelerskor.
Okej. Okay.
Som satt och läste ur en manual. Mm-hmm. En manual för manliga chefer som ska anställa kvinnliga medarbetare.
Oj, oj, oj. Och de behöver en manual.
De behöver en manual. Det här är på 40-talet nämligen.
Okay.
Det är ett utdrag från en tidning, en amerikansk tidning som heter Transportation Magazine. 1943 släppte de ett nummer. Och här var det ju lite moderna tider att männen åkte ut i krig och de bara, men vem ska sköta telefonerna? Och då kom liksom Rosie the Riveter och bara, we can do it. Och
sköta telefonerna?
Ja, men alltså så här, sitta i typ växel, göra saker.
Du göra vet, som, jobben som männen hade
som
gjort,
männen,
men de
ja,
behövde trut i krig.
Ja, precis. Mm. Jättebra. Tack för att du sammanfattade det. Den där meningen gick käpprätt åt helvete. Ja, de satt i alla fall och högläste ur den här guiden. Och
ja, de här skådisarna då.
Ja, men precis. Det tyckte jag var roligt. Så det tänkte jag att du och jag också ska göra.
Gud vad intressant, jag vill jättegärna veta vad män tyckte om kvinnor på 40-talet.
Ja men precis, och kanske se lite grann, är det någonting som hänger kvar?
Ja.
Finns det något vi kan lära oss av det här idag?
Okej, ja jag förstår vart du är på väg.
Mm.
Ja. Hur många tips är det vi har?
Vi har 11 tips.
Ja.
Det är alltså 11 tips för att få ut mer effektivitet av kvinnliga anställda.
Spännande. I en värld då där man inte riktigt anställde kvinnor. För de skulle vara hemma och ta hand om hem och barn.
Nej, det här hade man ju aldrig hört talas om tidigare. Tänk att man skulle plocka dit kvinnor. Och män som inte förstår dem. För att kvinnor är ju från Venus och män är från Mars.
Så
naturligtvis behöver man ha lite admin på det.
Ja, okej.
Okay. Vi drar igång med tips nummer 1. Välj unga gifta kvinnor. De har vanligtvis mer känsla för ansvar än sina ogifta systrar. Och är mindre benägna att vara flörtiga. Och de behöver ju jobbet, annars skulle de ju inte göra det.
Nej, de är gifta och deras män, och de behöver dra in pengar, jag förstår.
Ja, men precis. De har också fortfarande energi och intresse av att jobba hårt och att hantera allmänheten, alltså människor utanför hemmet, på ett effektivt sätt.
Alltså, ja, det här är ju, det är ju en liten hyllning till unga kvinnor. Att ni är inte så flörtiga för ni är gifta och ni är fortfarande trogna era män och ni har energi och ni vill jobba
hårt. För att ni är unga.
Ja, precis. Ja, de gillar ju att de är unga liksom.
Ja, det gillar de ju för att de är lite peppiga.
och hantera allmänheten, alltså människor utanför hemmet.
För
det kan ju inte äldre kvinnor göra.
Nej, det kan de ju faktiskt inte göra. Det är icke att förglömma, men det går ju inte att lära en gammal hund att sitta.
De har mer känsla för ansvar än sina ogifta systrar.
För de måste ju ta hand om
en
man.
De måste ju ta hand om grejer.
Ja, medan en ogift liten hora, hon springer bara runt.
Ja, och ska flörta också med alla män på jobbet.
Ja.
Alla som är ute i krig, det vill säga.
Ja, precis.
Ja, jag fattar.
Ja. Du sa någonting om äldre kvinnor, att man inte kan använda dem. Tips nummer 2, då är det ändå lite tips för om man blir tvungen att anställa.
Om du nu måste ha någon som inte är ung och fräsch.
Om du har uttömt alla möjligheter och måste använda en äldre kvinna. Försök få tag på någon som har arbetat utanför hemmet någon gång i livet. Äldre kvinnor som aldrig har hanterat allmänheten då har svårt att anpassa sig och är mer benägna att vara grälsjuka och gnälliga. Och det är alltid bra att påminna äldre kvinnor om vikten av vänlighet och hövlighet, står det i tips nummer 2 då.
Ja, hade jag varit en äldre kvinna som fick en uppläxning av någon man om hur viktigt det är att vara vänlig och hövlig, då är jag osäker på om jag hade bemött det med vänlighet och hövlighet.
Jag har också otroligt svårt att tänka mig det, faktiskt.
Mm.
Och särskilt om någon påminner mig om vikten av det. För att jag tänker att det också, det understryker ju att någon tycker att jag har inte uppvisat.
Ja, exakt. Alltså, ja, verkligen. Men det är också ett orimligt krav på något sätt att säga att så här, ska du prompt ta någon äldre, ta någon då som har haft ett jobb utanför hemmet i en värld där vi inte anställer kvinnor.
Nej.
Det är ju ett högt krav.
Mm.
Och det är också, det utesluter ju en så enormt stor del av befolkningen om man bara vill ha de unga kvinnorna.
Ja, men jag tänker, de kanske kan du hitta någon som har jobbat inom vården eller någonting sånt. Någon sån här sjuksyrra som har varit tvungen att hantera skadade tidigare. Det kanske är utanför hemmet så att man liksom såhär, men du, syrran, kom hit liksom.
Det är också spännande hur man sätter kvinnorna på den här skalan från så här suck, du går väl an för att du är ung, till att i andra änden av skalan så är du bara grälsjuk och gnällig.
Men är inte det här en direkt parallell till hur vi ser på kvinnor idag också?
Jo, absolut.
Är inte det? Är
och
inte
att kvinnor liksom har ett utgångsdatum.
Ja, precis. Bäst före. Mm. Och så kan du ha några förmildrande omständigheter om du då trots allt vågar passera ditt bäst före datum.
Exakt.
Din otacksamma jävel.
Plus att jag tänker att så här, är du en äldre kvinna, alltså säg att du är medelålders plus, du har liksom slitit häcken av dig i ditt hem hela ditt liv. Du har liksom tagit hand om x antal barn plus en jättebebis till man som inte ens kan liksom stryka sina egna skjortor. Och sen hamnar du på en arbetsplats där folk behandlar dig som en idiot. Inte konstigt att man är gnällig. Och se på alla kvinnor idag som liksom, de vet vad de gör, de vet var skåpet ska stå, de vet vad de vill. De har gått igenom ett helt jävla liv av att behöva lära sig och få lite skinn på näsan. Och är män på ett sätt att de vet vad de vill, ja, då är de goda ledare. Men är en kvinna det? Ja, men vad är hon då? Jo, hon är grälsjuk och gnällig. Hon är en bitch. Det är ju exakt samma retorik.
Ja, det är helt fantastiskt. Nästa tips är ännu bättre.
Okej.
Här mår man. Okej, tips nummer 3. Allmän erfarenhet visar att mulliga flickor, alltså de som är lite åt det tyngre hållet, har ett jämnare humör och är mer effektiva än sina underviktiga systrar. Morpiss. Klara mår piss.
Ja, jag mår skit. För att...
Nej, men alltså... Okay, jag ska,
medan jag formulerar mig i mitt huvud så kan du få säga vad du ska
jättebra.
Säga.
Jättebra. Att tro att en kroppsform hör ihop med temperament.
Mm.
Det tycker jag känns väldigt märkligt.
Ja. Och det är ett dubbelt lager av märkligt när... Smal har ju alltid varit ett ideal, eller kroppen liksom, att du får, bröst kommer och går i trendvågor, rumpa kommer och går i trendvågor, men i väst har det ju aldrig varit inne att vara tjock. Så liksom att å ena sidan som tjej leva efter det här idealet och du vet så här, äta nyttigt och hälsosamt och liksom vara vacker för sin man när man jobbar hemma och inte liksom gå upp i vikt för att du ska vara attraktiv för din man just. Och parallellt med det här då, så här, om du inte lever upp till den här standarden, ja, då är du misslyckad såklart, för då är du lite åt det tyngre hållet och då har du tappat kontrollen över dig själv och då är du dålig. Men då blir det som en så här, du kan inte göra rätt.
Nej, absolut
inte. För om du
inte.
Då är smal, ja, då är du inte passande för jobbet. Nej, då har du ojämnt humör.
Ja, såklart. Det ser man ju på hur smal du är.
Men är du mullig, då du får jobbet, men du kommer få pikar över att du är lite tjock.
Ja, och du får inte vara för tjock heller.
Mm.
För jag menar, det är ju specifikt formulerat i texten att ta mulliga tjejer.
Ja.
De som är lite åt det tyngre hållet. Det är inga tjocka människor. Mm.
Och det antyder ju också, jag antar att de är mer effektiva i sitt arbete för att de inte är en distraktion för männen. Kan det vara det?
Oh, säkert. För jag tror att det hör ju till också det här med att vara lite mullig. Att man är ofarlig.
Ja.
För att man är ju avsexualiserad. Exakt. Så fort man har kilon på kroppen. Liksom.
Precis. Man skulle inte vara en distraktion.
Nej, men absolut.
Usch!
Mm.
Se till att en läkare ger varje kvinna du anställer en fysisk undersökning. En som hanterar kvinnliga problem. Det här steget skyddar inte bara företaget mot risken för stämningar utan avslöjar också om den arbetssökande kvinnan har några kvinnliga svagheter som kan göra henne mentalt eller fysiskt olämplig för jobbet. Här uppstår frågetecken.
Mm. Du tycker det?
Ja, jag förstår inte riktigt. Va? Hon ska genomgå en fysisk undersökning av en läkare som hanterar kvinnliga problem. Då är det ju fiffilure.
Fiffilura, PMS. Jag tänker på den här tiden så var det ju också väldigt mycket om ens nerver. Det var ju liksom exakt. Att man var nervös och man kanske var lite nervsvag.
Du var hysterisk.
Precis, exakt. Så då måste man ju ta dit en manlig läkare då, som kan bedöma hur, så att du inte är för hysterisk.
Nej, just det.
Nej. För alla kvinnor är ju lite hysteriska, det vet vi.
Det vet vi ju. Och det är ju kvinnliga svagheter som vi förstår.
Och mensen.
Ja.
Alltså det är ju...
Då går ju allt blod ner i förfluring så att det inte blir något blod kvar i hjärnan. Och då kan ju inte kvinnan tänka och jobba effektivt.
Nej, men exakt. Men precis, du är ju helt med på det här.
Ja. Okej. Men de här svagheterna som skulle kunna göra henne olämplig för jobbet. Det är då till exempel hysterisk.
Mm.
Det är då... Kraftiga blödningar.
Fan vad du blöder.
A heavy flow. Mm. I just can't help that. I've got a wide set vagina.
And a heavy flow. Jag antar att det är någonting sånt. Jag tror att det är ganska mycket som får plats under det paraplybegreppet. Liksom. För jag menar, hysteri kan man ju använda för så fort du har en åsikt om någonting.
Ja, är det här någon form av sätt att göra arbetsintervjun mer djuplodande? Att det går lite under den täckmanteln för att aktivt hitta bara valfri orsak att inte anställa en kvinna?
Mm. Ja, men lite så. Ja, absolut. För att då har du ju eliminerat risker också.
Exakt.
Ur företagets perspektiv.
Just det. Fattar. Spännande. Ska jag ta nummer 5?
Kör.
Var tydlig med att tid är pengar och att en förlorad minut här och där kan ha stor negativ inverkan på planeringar och scheman. Tills kvinnan uppfattat detta kan du förvänta dig långsam service.
Det är svårt att läsa det här.
Ja, det sista meningen. Tills kvinnan uppfattat detta kan du förvänta dig långsam service. Det låter ju som att de pratar om ett husdjur.
Mm. Ja, absolut.
När hunden tigger efter mat ska du inte ge hunden mat.
Nej, precis. Och det är ju formulerat på så himla nedlåtande sätt. För jag menar, även om en kvinna har haft ett jobb i hemmet så kan jag lova dig att hon har koll på planering och scheman just av den anledningen. Just av den anledningen. Så det faller lite på den. Men jag menar, det här är ju liksom så himla bizarrt. Och också lite så här att det är formulerat så himla objektivt. Alltså, men var tydlig med henne, förklara det. Och gör du inte det, nej men då blir det här konsekvenserna.
Då kan du förvänta dig det här.
Ja, då blir
vi
lite
alla
sämre.
Förstår ju att kvinnofolket är mentalt nedsatta. Och ja, då kan man inte göra annat än att förvänta sig en långsam service.
Kvinnliga problem.
Men det är märkligt också, för att jag börjar ju tänka på att så här, tid är pengar. Absolut, det är klart att man ska vara effektiv i ett företag även i modern tid. Men citat, en förlorad minut här och där kan ha en stor negativ inverkan. Nej, är det inte det vi försöker komma ifrån? Alltså till och med ett modernt samhälle där det går snabbare än någonsin. Försöker man inte bara säga att så här, lugn, du kan svara på det där mejlet imorgon. Och det kommer inte spela roll. En minut här och där. Alltså, det finns inte i mig att jag tror att männen på den här arbetsplatsen inte någon gång då och då har tappat en minut i sitt arbete.
Nej. Nej, men det kan ju bli så. Ibland sitter man ju också med tidskrävande sysslor som gör att då kanske man tycker att man kan ta sig en rast här och där. Men det kan man inte. Men,
inte när man är kvinna i alla fall.
Inte när man är kvinna. Men nästa tips, berätta för oss hur man kan göra för att undvika att kvinna ska tappa fokus. Vill du läsa den för mig?
Ja, kan jag. Ge den kvinnliga anställda ett konkret och tydligt dagsschema över sysslor så att hon håller sig sysselsatt utan att störa ledningen med frågor och instruktioner hela tiden. Flera företag säger att kvinnor kan vara utmärkta arbetare när de får sina arbetsuppgifter tilldelade, men att de saknar förmåga att själva ta initiativ.
I'm sorry, men är inte det här sexism i nutid?
Självklart.
Det här lever ju kvar i nutid också.
Absolut.
Att man tänker att kvinnliga chefer inte fungerar.
Mm. Berätta mer.
Om...
Att kvinnliga chefer inte fungerar.
Alltså, nej, alltså, argumentet där är ju att kvinnor är för känslosamma. Kvinnor kan inte ta beslut. Kvinnor kan inte sköta ett jobb på samma bra sätt.
Ja, att kvinnor bara går på känsla.
Ja, men precis. Exakt.
Jag fattar.
Och så är det ju lite här också då, att hon dessutom inte kan ta initiativ.
Nej.
Utan då måste det vara en man där som berättar för henne vad hon ska göra. För att på egen hand kommer inte hon upptäcka det här. Hon kommer inte förstå att så här, jaha, okej, men när jag är klar med den här grejen så kan jag ta nästa grej. Eller jag kan leta efter saker att göra.
Det är så infantiliserande. Jag vet inte om det är ett ord. Men jag tänker så här, i ett hem, när man har en jävla gubbe som, i min bild, de går ju till jobbet tidigt, de kommer hem sent. Frukosten är ju lagad när mannen går upp.
Mm.
Och sen är middagen klar när mannen kommer hem.
Visst.
Och sen står hon och diskar.
Mm.
Och sen så, ja. Jag menar, att planera en dag, att ta hand om ett hem, att städa dagligen, att se vilka kläder behöver tvättas, barnen behöver matas. Du vet, att ständigt bolla det här schemat. Och vara glad och vacker mot sin man och så här piffa till sig lite innan han kommer hem och massera hans fötter. Åh, gussi, gussi. Alltså, är det något som kräver daglig planering och multitasking, så tänker jag mig att det möjligtvis är att vara hemmafru.
Det kan det absolut vara.
Jag
drar såna himla tydliga paralleller till att kvinnor inte kunde bli myndiga.
Ja.
Att det är det liksom, att det lever kvar då, och det här på 40-talet, då hade det tagit i alla fall lite tid sen rösträtten och sådär. Men att på den här tiden måste det ha varit otroligt starkt. Att man tänkte att det är mannen som säger åt kvinnan vad hon ska göra.
Mm.
Och att det också tog sig... För jag tror att chocken för dig och mig när vi läser det här är ju att det är konkretiserat.
Mm.
Man har ju fattat att det var så här på något sätt. Men för min del så var det liksom mindblowing att så här, jaha, det här var inte bara någonting som blev.
Mm.
Alltså så här, det råkade bli så. Nej, de instruerade folk att göra så här.
Mm.
De tyckte att det här var best practice. De bara, gör så här så kommer det bli bra för er.
Men tror inte vi också att det är så många kvinnor på sina nya jobb som vill jobba, de vill komma ifrån hemmet, de vill göra sig själva ekonomiskt självständiga. De kommer till en arbetsplats, de är drivna som fan och gör allt för att göra sitt jobb bra. Och tar initiativ, men får en jävla käftsmäll av sin manliga chef som tycker att så här, varför tror du att du ska komma här och göra det du vill? Du ska lyssna på order, du ska lyssna på din chef.
Ja, men precis.
Skrämmer kvinnor till tystnad, och då vågar man ju inget annat än att komma och bara, jag är klar, vad ska jag göra nu?
Ja,
man blir så ned, alltså du förväntar dig redan att du är så inkompetent och korkad att du får för lite arbetsuppgifter så att du måste gå och be om nya. För att du vågar inte och kan inte ta egna initiativ.
Du kan ju inte göra det på ett bra sätt då.
Nej.
Det går ju inte, för om du visar att du tar initiativ så kommer ju de skrika att du är hysterisk.
Mm. Exakt.
Åk hem.
Mm. Ja, Läs nästa innan jag blir arg.
Ja, men lite samma tema ändå. Om möjligt, låt din kvinnliga anställda byta från en arbetsuppgift till en annan någon gång under dagen. Kvinnor blir mindre nervösa och lyckligare av omväxling. Omväxling förnöjer Klara, ja. Intressant.
Ja, jag blir ju faktiskt också lycklig av omväxling, men jag tror inte jag blir nervös av att göra samma sak.
Du blir väl framförallt inte lyckligare av att en man säger åt dig att nu får du byta arbetsuppgift.
Nej, absolut inte.
Det tror jag inte, om du sitter och skickar dina mejl. Och så kommer jag där och säger Klara.
Gör något annat en stund, Klara. Ja. Du förtjänar det.
Du blir mycket lyckligare om du bara byter. Oh, nästa är riktigt stark.
Okay.
Den tror jag nästan du får läsa, för att du är... Jag vill höra kräkset
ja,
i din mun.
Absolut. Ge varje flicka ett adekvat antal raster under dagen. Du måste ta hänsyn till det feminina psyket. En flicka får bättre självförtroende och är mer effektiv om hon får hålla frisyren i skick, bättra på läppstiftet och tvätta händerna flera gånger om dagen.
Alltså, jag mår så dåligt av det här.
Du jobbar i en jävla fabrik, eller vad det nu är, förmodligen en fabrik. Och du måste ta hänsyn till det feminina psyket.
Men du är så bräcklig.
För att psyket måste bättra på läppstiftet.
Ja, för du mår ju så dåligt om du inte är ditt snyggaste jag.
Förmodligen gjorde ju kvinnorna det på 40-talet. Men hur det har att göra med arbetsprestation, det är den som inte går ihop.
Och förstår du då att det här är det de gör som det här, för att motverka att kvinnor ska må dåligt över det, så formulerar de sig på det här sättet och säger, men gud, då ska vi ge dig raster så att du kan tänka på det där.
Ja, men det låter ju fortfarande som att de pratar om djur. Det låter ju inte som att de pratar om liksom hälften av världens befolkning.
Allt det här handlar ju om att hålla den kvinnliga anställda nöjd. Det är ju det, det är liksom röda tråden gällande varenda är som att säga, gör så här så undviker du konsekvenserna.
Jaha, så undviker du hysterin.
Ja, precis, som blir om du råkar tvinga en kvinna att jobba utan att få raster för att bättra på läppstiftet. För att det viktigaste för en kvinna är ändå att vara snygg.
Men kan man då säga att det är kvinnorna som såg till att vi fick raster i arbetet?
Ja, absolut. Feminismen.
Thank you.
En av de tidigaste vinsterna för feminismen. Ja. Okej. Ja, men det här är också en sak som lever kvar idag också. Tips nummer 9. Var taktfull när du instruerar eller kritiserar. Kvinnor är ofta känsliga. De kan inte skaka av sig hårda ord på samma sätt som män. Driv aldrig med en kvinna. Det förstör hennes humör och effektivitet.
Alltså,
det här kvinnliga psyket.
Ja, nej men och här vill jag ju vända på det och säga, fy fan för att vara man på 40-talet. Vad man behövde stå ut med, vad man förväntades stå ut med. Om du får kritik eller instruktioner som inte är förmedlade med bara någon form av känsla.
Ah.
Och om att driva med sina anställda är så vanligt förekommande på arbetsplatser att man måste skriva ut, driv aldrig med kvinnorna.
Nej, det är för att man ska vara så försiktig kring de här bräckliga kvinnorna.
Ja, men alltså stackars jävla män stämningen. Då. Stackars alla snubbar som bara stod där och slet. Nej, inte alla, men många. Jag tycker synd om dem.
Ja, det är ju aldrig synd om män.
Aldrig har fått visa känslor.
Nej.
Här kommer din jävla chef och säger att du är ett jävla rövhål för att du inte är effektiv nog. Sen går han iväg och skrattar för sig själv. Och du ska stå där och le och ta emot. Alltså, stupid.
Ja, men det är också så här, det här är ju ett sånt som är liksom... Poängen med det här tipset är ju bra saker. Alltså så här, men jag menar om du skulle formulera det på ett bredare spektrum istället för att säga så här, driv aldrig med en kvinna för hon har ingen humor.
Utan, alltså, exakt,
mer
ja.
Så här, driv aldrig med dina anställda hade ju varit kanske rimligt.
Ja.
Inte specifikt så här, akta dig.
Ja. Nej men verkligen så här, ge dina anställda raster. Ja, alltså raka
jättebra.
Vägen från
ja,
liksom
det är ju toppen
unionen.
Tips. Ja, och så får man använda den rasten hur man vill.
Precis.
Om du vill stå och kleta läppstift.
Men inte kvinnor behöver fixa det frisyren, så det är bra om hon har ett adekvat antal raster.
Det är viktigt.
Jag gillar nummer 10 också. Var försiktig med grovt språk omkring kvinnor.
Och jag har failat.
Även om en flickas make eller fader kan svära högröstat där hemma kommer hon börja ogilla sin arbetsplats om hon hör sånt för ofta där. Ja, tro fan! Tro fan!
Är du känslig för grovt språk?
Nej. Det märks väl. Nej, men jag tror, hade någon höjt rösten mot mig, det hade jag ju inte tolererat.
Om någon hade skrikit så här Mel Gibson skrik. När Mel Gibson skrek massa judehat. Antisemitistisk skit.
Jag vet inte vad du pratar om.
Han tappade...
Är det en han? Jag kan ingenting.
Det var väldigt benärt av dig, men absolut.
Ja.
Eller av mig, jag vet inte vad han identifierar sig som. Jag tror att det är han. Mel Gibson var en jättestor filmstjärna. Och sen så började han göra massa keffa filmer. Och han gjorde bland annat en jättekänd film om Jesus. Som hette Passion of the Christ. Och sen så blev han cancelled av Hollywood innan canceling fanns liksom, för att han skrek en massa fula antisemitiska saker. Men i vanliga mått mätt liksom, så här, att han typ, han blev av med vissa privilegier, men han blev ju inte,
sen
han försvann inte helt liksom. Nej, men precis, han gjorde lite comeback sen också. Ja, det var historien om Mel Gibson.
Nej, jag hade bara blivit upprörd om någon hade höjt rösten mot mig. Om jag säger att jag gör någonting fel, säger att jag jobbar på en arbetsplats, jag råkar göra fel. Om någon inte säger, Klara, det här blev fel, du ska inte göra så, du ska göra så här istället. Ja, absolut. Jag kan ta kritik, jag kan ta att jag har gjort fel. Men om någon kommer och skriker åt mig eller använder grovt språk eller om, alltså jag menar, jag var ju på en inspelning förra året där, som är den värsta jag gjort i hela mitt liv, där liksom fotografen står och skriker, regissören står och skriker, fadden står och skriker, alla bara så här, håll käften, vi måste rulla nu. Alltså man mår ju piss. Alla mår piss.
Gud vad hemskt.
Det har ju ingenting med kön att göra. Det har ju att göra med rent jävla hyfs.
Men 1943, då trodde man inte så.
Ja.
Den sista punkten är ju också en riktig rackabajsare. Vill du sjunga ut oss?
Ja, skaffa många olika storlekar av uniformerna så att varje flicka kan få en uniform som passar henne. Vikten av detta kan inte nog betonas för att hålla kvinnor nöjda. Vadå? Så att de menar alltså att så här, ha inte bara XS för att det är sexigast så? Eller vad är det de menar?
De menar att kvinnor kommer i olika storlekar.
Surprise!
Där kan det ju vara typ så här, att alltså man skulle kunna flippa det och bara, wow, inclusivity! Att man tänker på att folk ser olika ut. Det kan ju vara hur bra som helst. Istället för att ett företag typ så här, nej, men vi har bara S och M, alltså det är allt du får. Och så står det någon där och bara, då kan inte jag jobba för att jag är större eller mindre än så. Liksom. Så att början av den meningen är ju toppen.
Ja.
Och sen så slutet då, att det måste betonas för att det här är det som håller kvinnor nöjda. För det indikerar ju också att någon skulle bli missnöjd av det andra. Alltså att inte finns. Om man är så här, ja, men vem hade inte blivit missnöjd?
Ja,
om jag går till en arbetsplats där det är så här, här förväntar vi oss att ni bär uniform. Och man bara, absolut! Put me up, liksom. Och sen så de bara, nej, men vi har ingen till dig. Ja, jag hade blivit missnöjd.
Yeah, it's your problem då. Skaffa en som passar. Det är så jävla märkligt. Och hela den här listan är ju den säger ju egentligen bara en sak. Och det är att kvinnofolk är jobbiga att ha att göra med, och vi vet att ni egentligen inte vill anställa dem, men eftersom ni måste, här är lite tips till hur ni ska handskas med dessa oberäkneliga hysteriska varelser.
Precis, ja, precis. Vaddera väggarna lite grann, ja. Liksom, så att det inte blir lika jobbigt. Ja, men det är ungefär det den här listan går ut på. Och jag tycker ändå att jag kan se lite paralleller till nutid också.
Ja, gud.
Det är inte allt vi har lämnat kvar på 40-talet.
Nej.
Men
gud. Det finns ju en anledning till varför inte USA har haft en kvinnlig president, eller Sverige en kvinnlig statsminister.
Gud, längtar så mycket.
Vad skönt det kommer bli.
Det går ju
vad
bra trevligt. För alla länder, alltså, som har det.
Ja,
man är så här, alltså, just try it.
Ja.
It's fun.
Alltså, det är ju liksom, forskning visar ju på att med kvinnliga ledare så blir det mindre konflikter.
Ja, jag läste det. Ja, men precis. Men folk har ju också en tendens att välja bort forskning när det inte passar dem. Det hör ju till hjärnans grundläggande liksom, funktioner att bias åt ens egen uppfattning. Det är så himla tråkigt när det sker i samhällsperspektiv. Men varsågoda hörni, nu har ni fått 11 tips för att få ur mer effektivitet ur era kvinnliga anställda. Håll till godo.
Har du ett moment of the week?
Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Jag var faktiskt på middag häromdagen hos min pojkväns mamma och hennes man. Och middagar är ju väldigt sällsynta fortfarande. Det är ju, man väntar ju liksom, men än så länge är det ju bara Gunn-Britt som har fått det där jävla vaccinet. Så man sitter ju hemma som på nåla liksom och väntar på att man ska få ett socialt liv igen. Det händer inte. Men vissa människor har man ju i sin inre krets liksom, så de kan man få hänga med i alla fall. Så att vi var på middag hemma hos hans mamma och åt alltså den mest gudomliga maten jag har ätit i mitt liv kanske. Och det började med ett fröknäcke.
Och det är ju väldigt gott i sig, va?
Gott, alltså. Ja, och vet du vad? Jag har försökt göra det här fröknäcket 2 gånger och misslyckats med det.
Men
och jag
det
bara bränner skiten. Och sen så, när jag skulle testa igen så, var jag så här, fick jag lite feeling. Och jag bara, undrar om det ska vara lite saltare. Och så smakar det,
alltså,
som
det
en sån här jävla kub som hästar står och slickar på. Och jag bara, vad fan i helvete, det här är för jävla skit liksom. Så kommer dit och de säger, åh, här är fröknäcke. Och så fick vi lite typ dadlar i bacon, vilket var det bästa jag någonsin ätit i hela mitt liv. Fan i helvete vad gott det var. Stirrade fullt på fröknäcket, men var ändå glad att jag fick uppleva någonting som inte var bränt eller jättesalt liksom. Och sen så var det en biff bourguignon till varmrätt och panna cotta till efterrätt, som är min favorit. Alltså det är det bästa jag vet. Jag tycker det är så jävla gott. Jag kan äta hur mycket som helst.
Men hjälp mig nu. Vad är panna cotta nu igen?
Panna cotta är typ grädde blandat med gelatin som man låter stå
så att stenar. Nu fick jag upp bilden. Jag tänker, jag blandar alltid ihop lite panna cotta och crème brûlée. Så det är crème brûlée jag ser i huvudet.
Det är min andra favorit.
Det är jävligt gott alltså.
Det är så in i helvete gott. Shit vad gott det är.
Men bara om den är bra. Det finns ju mängder med dåliga crème brûlée. Man har blivit så besviken på crème brûlée i sina dagar.
Och vet du vad som är som crème brûlée, fast på ett sätt som du aldrig kommer uppleva?
Va?
Råbiff.
Ja.
Det är precis samma. Det är precis samma känsla. När den är bra, då är den bra som min helhet.
Ja, det är så.
Och när den är dålig så är det så här, gud, ska jag ringa SÖS nu och boka en plats?
Nej,
eller, eller vad ska jag göra liksom? Men den här middagen var bara asgod.
Ja, det låter ju väldigt
god jävla mat. Det var trevligt.
Hemmagjord efterrätt är man ju inte bortskämd med.
Nej. Och det bästa var att då hade hon gjort 2 extra panna cottor som hon bara, de här ska vi ha imorgon. Och jag bara, motherfucking legend. Jag bara, ja, alltså nästa gång kommer jag ju 100% göra det.
Åh, vad gott.
Man vaknar alltid dagen efter och bara, lite till kanske, till.
Nej, alltså, vakna. Det går 2 timmar, sen tänker man, har vi något att snacksa på?
Ja, nej, men så mitt moment of the week är alltså den här middagen med den här gudomliga maten.
Åh, vad gott.
Har du ett moment?
Givetvis har jag det. Mitt moment är att jag har upptäckt en ny pet peeve. Det vill säga någonting jag stör mig väldigt mycket på.
Gud vad spännande.
Och det här är ju en pet peeve som jag inte förstod att jag hade förrän jag för ett par dagar sedan språkades med en bekant. Och den här bekanta berättar om sina nyårslöften och hur hen ska läsa x antal böcker varje månad året ut. Och eftersom, nu minns inte jag exakt hur många det var, men det var liksom så här 10 böcker. Och jag ville liksom inte vara oartig, men att jag i mitt stilla sinne tänkte, hur fan hinner du läsa 10 böcker i månaden? Alltså, men du kan ju inte göra någonting annat än att läsa hela tiden, om du ska läsa 10 böcker i månaden.
Skaffa ett liv.
Sen då, medan konversationen fortgick, så framkom det att hen menade att hen lyssnar på böcker och har ett Nextory eller BookBeat eller vad det nu var konto. Och här kände jag att nu bör foten sättas ner. För här förstod jag att många säger tydligen att de läser böcker när de lyssnar på dem. Och ljudböcker är fantastiskt. Fan vad det möjliggör en konsumtion av litteratur för människor med till exempel dyslexi, för människor som till exempel är blinda eller har synskador på annat sätt. Det är ju verkligen en dörröppnare. Men faktum kvarstår att det inte är att läsa. Det är ju att lyssna. Och det är ingen... Jag lägger liksom inte in någon liksom elitistisk värdering.
Nej.
Att det skulle vara mer äkta på något sätt.
Jag läser en
fint
bok,
att läsa boken än att lyssna på den. Men det är ju det faktum att så här, jag plötsligt förstår, det är klart att du kan hinna lyssna på 10 böcker, för då kan du lyssna medan du diskar, du kan lyssna medan du tvättar, du kan lyssna medan du dammsuger, du kan lyssna medan du åker tunnelbana och medan du väntar här, och du behöver inte ha med dig någonting annat än dina hörlurar och din mobil. Men att läsa, alltså du kan ju inte göra någonting annat medan du läser. Alltså, eller det är klart du kan, men då det är ju, ja, du kan, alltså, personligt det är ju inte att föredra att stå och diska medan man läser. Det måste du ju aktivt göra två saker samtidigt. Och att jag bara märkte hur, och sen så jag grävde mig ju djupare in i det här, och då finns det ju tydliga människor som blir väldigt upprörda när man säger att ljudbok inte är att läsa. Att det tydligen skulle vara någon typ av diskriminering gentemot människor som inte läser fysiska böcker utan som lyssnar på dem. Att det, då heter det fortfarande att läsa. Men här känner jag bara att jag går inte med på det. Och då blir det som en stor grej för mig. Att nej, fast det är inget fel på att lyssna. Men det är per definition att lyssna.
Ja, men precis. Man använder inte samma sinne.
Du tillgodogör dig texten genom att lyssna på den.
Nej, men jag förstår.
Medan
det.
Jag tillgodogör mig den genom att använda mina ögon, och då läser jag.
Och det är ju en typisk sån detalj som just du skulle haka upp dig på. Att man är så här, varför säger du att du läser när du lyssnar?
Ja! Syntax error. Det är ju ingen som, det är ju ingen som läser den här podden.
Nej, men precis, exakt.
Så är det ju inte. Även nej, om vi skulle,
förutom AI:n som lyssnar.
Precis.
Fast den lyssnar ju fan också.
Jag vet inte. Det gjorde mig bara väldigt upprörd, och ja, jag är redo att fightas om den här frågan.
Vad spännande, om ni har synpunkter på det här, mejla oss på hejakonstenattvara.se.
Vi kan ju starta en diskussion i Facebookgruppen. Heter det att läsa när man lyssnar?
Det kan
jag kommer
vi,
ångra
det kan
att
vi
jag
göra.
Det här.
Jättebra, så gör vi.
Konsten att vara.
Men du, innan vi slutar så ska vi tacka våra patrons.
Det ska vi göra. Gustav, vill du ha den äran?
Det vill jag verkligen.
Vi ger en varm applåd till Humlan, Elinor Johansson, Hampus Alexander, Sara Perjons, Fanny Sallinen, Stephanie Cetina, Knut, Lolo Fät, Joakim Gustafsson, Isabel och sist men inte minst Linnea Sivert. Och Linnea får den här shoutouten av sin syster Sofie. Historien om systrarna Sivert började redan i julas när Linnea hörde av sig till oss och undrade om inte vi kunde shoutouta Sofie i julklapp från henne. Naturligtvis, sa vi. Sen slutade Linnea vara kavgud. Och då undrade Sofie, hur ska jag kunna hämnas på henne, för att nu får jag ju inte någon shoutout längre. Aha! Kom på, naturligtvis ska jag ge henne ett kavgudarskap i hämnd. Så Linnea Sivert, du är härmed hämnad på. Och shoutoutat typ 50 gånger. Och med det sagt, tusen tack till våra patrons som gör den här podden möjlig.
Och också tack till Helio.
Jajamän.
Där vi sitter och poddar i Hornstull.
Här trivs vi.
Ja, och tack till dig, Klara.
Tack själv, Gustav.
Det var en härlig pratstund. Ett härligt gött kött, am I right?
Gött kött, absolut. Gött kött. Gött mos.
Gött mos.
Det
ja,
sa du
absolut.
Med
ja, ja, ja. Nej, men jag höll på att kräkas i munnen när jag sa det. Jag är ju faktiskt inte från Liseberg som vissa andra.
Nej. Vi tackar för den här veckan. Vi hörs i våran goa Facebookgrupp. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack. Puss på er.
Hejdå.